Så, varmt välkomna allihopa till internetdagarnas lilla filosofiska hörna. Om internetdagarna ofta handlar om teknik, så ska det här inte handla särskilt mycket om teknik i varje fall. Vi ska istället försöka filosofera en del och utbyta erfarenheter, tankar och idéer kring det här mobilitetssamhället som vi ju gärna ser framför oss i någon längre vision. Som innebär att allting blir mobilt. Vi arbetar mobilt, våra hem blir mobila, vi producerar mobilt, vi ägnar oss åt mobilt lärande, mobil hälsa. Alla de här idéerna, tankarna om vad man skulle kunna åstadkomma i ett samhälle med hjälp av mobilteknologi. Vad är det egentligen som skapar det? Hur får man människor att använda sig av en mobil tjänst till exempel? Vi kan ju se alla de tekniska möjligheterna, men vad vet vi egentligen om vad det är som driver användningen? Jag tänkte på det när jag åkte hit idag. Det är ju alltså det mest mobila vi kan se väl i vårt samhälle ändå än så länge. Det kanske ändå är de här bilköerna. Vi ser dem väldigt tydliga här från Clarion Hotel. Kan vi kika ut över Johanneshovsbron och se det mobila samhället i form av bilarna som far fram och tillbaka. Men vad är det vi ska göra för någonting för att få fart på det här samhället i den meningen att vi kan börja arbeta mer mobilt och använda mobila tjänster? Vad är det som driver beteendeförändringen? Vad är det som blir annorlunda i ett sånt här mobilsamhälle? Kan vi se att till exempel kommunal förvaltning, statlig myndighetsutövning, att det blir annorlunda? Att företagens sätt att arbeta blir annorlunda? Och slutligen då, finns det några negativa aspekter, negativa sidor av utvecklingen av det här mobilsamhället? Det är vad vi kommer att försöka diskutera här under ungefär en och en halv timme. Jag märker redan nu att det blir väldigt varmt i det här rummet, så vi får se om vi kanske har dörren lite öppen. Jag tror nästan att vi kan lämna den lite på glänt där. Jag känner redan nu att det kommer bli väldigt varmt här när luften tenderar väl att ta slut. Ja, så där blir säkert jättebra. Ja, Ulrik Brandén heter jag och jag ska fungera som moderator under den här sessionen. Jag jobbar till vardags i ett managementkonsultföretag som heter Soul Business Innovation. Vi arbetar med strategiutveckling bland annat då kring mobilitetsfrågor, men också kring mycket annat då. Men jag har med mig då naturligtvis en väldigt förtjänstfull panel här. Kanske inte den mest konventionella panelen ur sånt här perspektiv. Det är inte så himla mycket personer som presenterar väldigt nya spännande teknologier här eller någonting annat. Hur man kan få börsinformation på ett nytt spännande sätt. Utan vi har lite andra personer här med oss. Vi har Jan Lindgren som är vicepresident på Nokia Networks. Till vardags är han det. Han har också ett förflutet på Ericsson och har under många år varit en liten evangelist, du brukar själv använda ordet, kring mobilitet. Vi har också med oss Martin Svensson och han får väl då stå för den lite mera hårda sidan här eftersom Martin är mobildoktor, arbetar med mobilforskning vid SIX till vardags. Men kommer att berätta en del också om sina erfarenheter från användning och att få människor att använda mobila tjänster. Vi har Linda Bradley som är till lika min kollega på Seoul men som numera spenderar sin tid i Japan. Och det är väldigt spännande naturligtvis att fundera kring hur man har fått fart på användningen i Japan då. Så Linda får ta på sig den japanska hatten. Och vad säger man på Japan när man kommer in i ett seminarium? Så här.
Konnichiwa, tror jag.
Konnichiwa. Kan vi säga också det?
Ja, det får
vi. Då säger vi det. Konnichiwa.
Konnichiwa.
Och så har vi Erik Langby från Nacka. Erik är kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Nacka. Nacka kommun känner säkert flera av er till som bland annat årets IT-kommun och ni var också, nu ska vi se, första kommunen som började jobba med, vad var det ni gjorde? Ja, du får nästan berätta själv där, kort.
Ja, vi var den första kommunen i Sverige där vi förstod alla förvaltningschefer och kommunalråd på den tiden med bärbara PC, eller flyttbara skulle man väl ha sagt idag kanske, men då hette det bärbara och e-post där den gången mitten på 80-talet och det. Det var ju inte speciellt vanligt att själv använda den i ledningsstrukturerna.
Men vi känner väl, vi som inte kommer ihåg det från 80-talet, men däremot kommer ihåg åtminstone ett eller två år tillbaka i tiden. Vi minns kanske mera då Nacka som årets IT-kommun och där man idag till exempel gör val av skolor för sina barn då, direkt på internet. Och där man använt tekniken väldigt aktivt, kan man minst sagt säga. Slutligen har vi Karl-Olof Arnstberg som är professor i etnologi vid Stockholms universitet. Och Karl-Olof är ju dessutom då författare och har en lång serie med publikationer och böcker bakom sig. Senast så är väl det mest uppmärksammade på den senaste tiden, i varje fall typiskt svensk skulle jag tro. Där du ju bland annat talar om utvecklingen kring någon slags extrem individualism i samhället och dels då någon slags förnyat behov av nationalism.
Jaha, ja, ja.
Eller? Okay. Jag läste Svenska Dagbladet, gjorde den tolkningen.
Ja, möjligt. Jag glömmer alltid vad jag har sagt. Jag är intresserad av framtiden.
Ja, bra. Ja, bra.
Fick jag till det, va?
Fick du till det. Så det här är vad vi har till förfogande, men framförallt har vi er, kära publik, till förfogande. Och vi allihopa har väl möjligheten att kunna filosofera en stund kring de här frågorna. Det hoppas jag att ni hjälper till med. Så kom gärna med inlägg, passusar, idéer, tankar, frågor till panelisterna. Ja, först ut på scen. För vi kommer ju lägga upp det här på det sättet att vi har ett antal temat där vi kommer röra oss kring. Det var de jag nämnde initialt. Vi kommer ha, varje panelist kommer ge ett kort litet anförande kring något ämne som känns rimligt och kul för vederbörande att prata om. Därefter kommer vi knyta an till det temat och föra en diskussion. Och så går vi liksom vidare i programmet då, vilket innebär att ni själva kan interagera med oss så mycket ni bara känner för egentligen då. Och innan jag släpper in första panelisten som gör sitt första lilla anförande, ska jag också säga det att det här seminariet tas upp på band. Därför har vi mikrofoner på trots att vi är i ett litet rum. Det betyder också att era frågor rimligen kommer fastna på det här bandet. Och är det så nu att någon inte skulle vilja ha med sin fråga sedermera i bandupptagningen, så får ni väl prata med Göran. Så redigeras det bort. Så var det med ordningsfrågorna då. Okej. Jan,
yes.
Börja med att berätta lite grann för oss hur den globala utvecklingen mot ett mobilitetssamhälle ser ut.
Tack Ulrik, jag tror jag reser mig upp, jag tycker stolen känns väldigt låg här så att man ska kunna få lite andningsstöd så här. Först så tycker jag då att det är fantastiskt att läsa den här anspråkslösa titeln på seminariet. Hur ser det framtida mobila samhället ut? Och har ni kommit hit för att få reda på det? Så jag skulle själv gå på det seminariet om jag hade möjlighet. Det skulle jag också vilja veta. Va? Men vi kan väl i alla fall diskutera lite grann kring det. Och då tänkte jag reflektera tillbaka lite grann. För 10 år sedan så befann jag mig just nu i USA och jobbade på IBM. Det vet jag inte det, men det intressanta är att då jobbade jag på IBMs internetdivision och det var väldigt mycket företag och organisationer från runt om i världen som kom och hälsade på. Men det var väldigt mycket från Sverige och det var ett oerhört intresse för vad som hände i Sverige. Ni vet ju själva och vi vet ju själva hur läget såg ut då. Så det var en fantastisk tid att vara där och titta på detta. Men när jag sedan försökte gå till, nu ska jag försöka få upp min presentation, jag hade 3 bilder. Jag ska redan från början tala om att det är 3 som inte blev rädda här. Nu ska vi se. Den borde. Ja, den ligger här nu. Så där va. Och så gör vi. Så. Jag tittade på lite presentation. Du sa evangelist. Ja, nåväl. Om man går tillbaka 5 år ungefär så var jag ute och pratade också rätt mycket med såna här distinerade grupper som ni. Och då faller det väldigt mycket en fråga kring mobilitet, mobilt internet eller mobila tjänster och så vidare. Är det en hype eller är det en realitet? Och då var det ju väldigt mycket hype. Och jag tänkte att när vi nu ska prata om framtiden så låt oss inte fokusera så mycket på alla de här visionerna och vad som komma skall. Utan jag tänkte egentligen börja med att lägga ett litet scenario för hur vi ser att vad är det som är realitet idag? Istället för att tala om vad som ska bli. Så kan vi ju diskutera utifrån vad som komma skall istället. Och då är det vissa fakta som kan vara intressant att titta på. Jag brukar använda de här siffrorna. De är lite förändrade i siffrorna, men en rätt intressant ögonöppnare. 830 000 nya mobilabonnenter, 2,1 miljoner nya mobiltelefoner och 93 000 nya 3G-abonnenter tillkommer i världen varje dag. Varje dag. Det är liksom, det är en realitet. Det är fakta av det som händer just nu 2005. Och det blir alltid de här stora siffrorna. Så vad betyder då det här då? Om vi tittar på dem lite grann på dem var och en, så kan vi se 830 000 nya mobilabonnenter. Ja, den 15 september, eller helgen runt den 15 september, så passerade vi ju i världen 2 miljarder mobilabonnenter. Jag säger inte alltid användare, för det är lite oklarhet med vad som är simkort och vad som är användare som du vet. Men det är ändå tillräckligt nära. Då passerade vi 2 miljarder. 2002 passerades 1-miljardsvallen. Och då var det var 20 år efter mobiltelefonens introduktion ungefär. Va? Så det tog 20 år att nå 1 miljard. Och sen nu i år nådde vi då. Vi trodde att det var vid slutet av året. Det nåddes i mitten av september. Och nu är diskussionen när nå vi 3 miljarder. Och det har sagts 2010. Och nu börjar vi och andra att revidera ner det så att det ligger lite grann närmare. Ja, varför är det då så då? Ja, det är ju egentligen alltså att här finns det en driv ute i marknaden, naturligtvis ute i olika länder, att kunna kommunicera varandra, med varandra. Det är någonting vi alla vill. Och naturligtvis också drivet då av att den här price pointen eller den här instegsbiten är så pass rimlig så att vi kan nå fler och fler användare. Tittar vi då på den andra siffran här, 2,1 miljoner nya mobiltelefoner varje dag. Uppskattningen är idag 760 miljoner mobiltelefoner säljs det i år. Jag tror att vi och andra leverantörer förra veckan redan upp det till kanske 780, men 760 miljoner i en högteknologiprodukt som går ut, va? Och varför byter man då? Får vi säga att det är inte bara de här nya, för tydligen så är det nästan tre gånger så många mobiltelefoner som nya abonnenter. Så det är ju naturligtvis ett stort utbyte. Varför gör man då detta? Ja. Funktionalitet, nya abonnemangsformer och så vidare, va? Stil, mode, status. Det finns många saker som driver det här. Det vi ser nu är att de här telefonerna som har mer och mer intelligens i smartphones, som det kan kallas som ett samlingsbegrepp, de ökar nu väldigt, väldigt snabbt. Och där är alltså, jämfört med för ett år sedan, så är det nu fyra gånger så många. Så det ökar oerhört snabbt. Det vill säga att många av oss vill ha telefoner med mer funktionalitet i. Den sista biten, 93 000 nya 3G-abonnenter varje dag. Det säger också som en kommentar, jag skriver medvetet inte här användare, för då kommer vi alltid in i den här diskussionen. Ja visst, man har abonnemang, men hur många använder det? Utan jag talar ganska mycket om här, vem kan använda idag? Jag tycker man ska dra den parallellen med internet för 10 år sedan också, när folk skaffade sig hemdatorerna och det fanns ett modem i, och sen plötsligt så då var man ju möjlig att kunna börja använda internet. Funktionaliteten finns där. Så tredje, det är idag 20, jag ska få läsa här så jag har alla siffror rätt. Idag är det ungefär 28 miljoner 3G-abonnenter som finns runt om i världen. 28 miljoner. Det växer i dagsläget med ungefär 10% per månad. Och det är alltså snabbare än GSM när GSM lanserades. Så att vi har på något sätt en möjliggörare här. Återigen, jag vill inte säga att alla som har 3G-abonnemang använder det fullt ut, men som har möjlighet att göra detta idag. Och det är ungefär 80 stycken 3G-nät lanserade runt om i världen. Så, då var detta lite grann av de här fakta. Och den andra bilden som bara understryker det är då de siffrorna jag nyss nämnde. Och som vi ser, då har vi alltså en penetration på ungefär 28%. Och jag tror Ingvar Kamprad, hade han varit här, så hade han sagt ungefär så här: underbara framtid, det mesta är ännu ogjort. Det vill säga, här har vi ungefär 72% till möjliga i allt ökande utsträckning. För om vi tittar på vad då det är som händer, så har vi då röst naturligtvis. Så det finns två bitar i mobiltelefonin idag som växer, som vi ser som en realitet. Det ena är då röstanvändandet. Alla dessa nya marknader, Kina, Indonesien, Brasilien och så vidare, Afrika inte minst. Fantastisk explosion där folk alltså behöver kommunicera med varandra på en rimlig nivå. Folk kan gå in och köpa, fylla på sina prepaid-kort. Man tittar vad man har i fickan, jag tror det är Filippinerna, det finns ett väldigt bra exempel. Man kan gå in och köpa för 2 kronor. Telefoni. Du går alltså in och så fyller du på för 2 kronor, och sen så kan du då ringa lite grann. Det är inte de här 100 kronor, 200 och så vidare, utan du kan alltså fylla på i ganska små portioner. Det är möjligt. Jag såg här faktiskt i helgen, så hittade jag en studie som London Business School hade gjort, som sa då så här, att när det gäller utvecklingsländerna, så att ökar man på 100 personer, ökar man då med 10 stycken mobiltelefoner per 100 personer, så har det enligt den här studien som de har gjort det, så har det en påverkan på landets BNP med 0,6%. Både på nyheterna på vägen hit i morse om ett e-health-program som körs nu i Mexiko. Jag vet inte om någon hör det. Där man alltså också då tar ut helt annan hälsoinformation, så att folk kan sköta sig bättre, kan få bättre information och så vidare. Möjliggjort genom internet och telekommunikation. Men låt oss snabbt gå vidare till den sista bilden. För att om det då är röst, så ser vi då det andra som händer. Vad ska vi mer göra då? Vad är det här mobila samhället? Och här är en bild som kanske åskådliggör lite grann av de här sakerna. Tittar vi på den översta raden, så finns det ett antal saker som vi faktiskt pysslar med idag. Vi tar foto, vi jobbar med olika datorer, vi lyssnar på musik och spelar i film och så vidare, och spelar spel. Det vi lägger till här nere, det är lite grann alltså det här begreppet new. Därför att det vi ser hända nu, det är ju väldigt mycket att vi gör samma saker fast lite grann på ett nytt sätt. Återigen några snabba fakta på detta. Tittar vi på det här med bilder, så ser vi att redan i detta året 2005 så säljs det 5 gånger fler kameratelefoner än digitala kameror. Återigen, inte alla tar foto ännu, va? Men man kan göra det. Man ser att användandet är helt annorlunda, för att telefonen, digital kamera ska du på något sätt medvetet ta med. Telefonen tar du upp och det är ett capture the moment. Du säger att här händer någonting, jag tar bilden just nu. Att lagra, skicka börjar också ta fart. Du kan lagra upp det på bloggar och så vidare, ganska enkelt. Men även skickandet. Och jag såg någon statistik här från Telia som sa att under sommarmånaderna i år så sändes det 6 miljoner MMS bildmeddelanden alltså i Sverige. 6 miljoner. Så det börjar hända även där. Det som vi för ett par år sedan sa att det är bara SMS, det här med MMS, det kommer inte att hända. Titta på musik, så har vi ju ett fantastiskt fenomen i den här manicken som har en fantastisk succé över hela världen. Kan man konstatera även här att bara detta året så säljs det dubbelt så många telefoner med MP3-spelare i än vad det säljs MP3-spelare. Återigen en möjliggörare, sen får vi se hur vi tar det till oss. Naturligtvis samma för tv, video, det börjar också hända. Vi ser ju experiment göras i Sverige. Vi körde själva Nokia i Finland under friidrotts-VM. Så fångade vi inte bara regnet utan vi fångade även det som hände på arenan där. Och då gjordes det ett test i Finland och man gjorde undersökningar med en pilotgrupp på, jag tror, 500-600 personer. Och studierna där visade att efter de här veckorna som man då fick betala också för, det var inte en fri. Så visar det sig att drygt hälften alltså är beredda att betala för den här typen av tjänst. Så det är fantastiskt högt. Fantastiskt högt. Och jag tror att man var beredd att betala ungefär 10 euro i månaden för detta. Och det pågår pilotbesök runt om i hela världen. Och på samma sätt när det gäller spel. Ett nytt sätt att spela spel, inte bara med mig själv utan uppkopplade. Vi har ett stort EU-projekt i Sverige runt det här med gaming. Och inte minst den här biten som kanske är mer den professionella sidan för oss. När vi är i vår arbetsroll, att kunna vara mer effektiv. Som jag idag kunde köra ut hit tidigt på morgonen istället för att åka till ett kontor och så vidare. Säkert som många av er andra kan sitta alltså och hantera mejl och kommunicera och fixa saker på plats. Så att jag vill egentligen stoppa här då och säga att detta är saker som är realitet. Var det här för vidare, det hoppas jag att vi kan diskutera lite grann kring.
Absolut, det finns mycket att återkomma till. Men först bara börja med en fråga kring det här. Alltså, vad av de här olika kategorierna är det som ni ser är det som växer snabbast just nu?
Det vi ser just nu, det finns två områden egentligen. Det här området och det här. Naturligtvis är det oerhört mycket diskussion om musik nu. Men hur användandet är det? Är det bara en isolerad iPod-kopia eller börjar vi verkligen kommunicera? Det är samma som med telefonen här. I början så tog vi fotorna, du höll fotorna och så visade upp dem och det blev ett vandrande fotoalbum. Vilket är fint, för att det här kommer i stegvis och vi upptäcker nya saker. Push, e-mail och browsing. Återigen, det är internetparadigmen igen. Bara flytta över vad det är som har tagit fart på internet i början åtminstone. Så är det åtkomsten till våra mejl och att kunna gå ut och söka information.
För någonstans får man en känsla av, åtminstone får jag det, tittar man på imaging, music, tv, video och games, isolerad personal productivity, så är det egentligen bara alltså, någonting av att göra en manik för fyra andra istället då. Och det, ja, det, och det finns det någon bekvämlighetsfaktor för användarna det då? Ja, för det är dessa frågor då. Kommunicerar man verkligen? Ser man att man börjar skicka saker till mellan varandra? Alltså vi pratar fortfarande om 6 miljoner MMS, det är väldigt lite, eller hur? Det är fortfarande 95% eller så i voice.
Det är sant, det räcker med 58% jämfört med i fjol, men det är fortfarande lite va, förhållandevis. Så visst är det så va? Det här är ju någonting som du säger alltså att det kommer att ta tag, ett bra tag innan det här händer. Jag tror lärdomen från internet som jag då känner själv i alla fall är vad vi alltid har haft en egenskap att göra, det är att vi överskattar hur fort saker och ting ska ske och vi underskattar hur stort det blir.
Så, och då kommer den där frågan då som du inte ville svara på. Du sa att det var en ambitiös titel här, men ändå, alltså, när tror du att det här alltså, får den genomslagskraften så att vi pratar om det på något annat sätt än en så marginell företeelse som förvisso växer snabbt men som får en stark inverkan på vårt sätt, på vårt samhälle?
När du menar vi så vet jag inte, du sitter på Sverige och tittar du globalt så tror jag att vi kommer höra om en liten stund där det faktiskt händer. Ja. Det har hänt sedan ett bra tag.
Men tar det 10 år?
Nej, det gör det absolut inte. Nej, det gör det absolut. Nej, men alltså gå till dig själv. Jag kan inte fullständigt representativ för folk. Jag brukar säga att vi måste gå utanför tullarna och där kommer jag ifrån som är. Vi måste prata med riktigt folk, levande människor som inte lever på att hålla på med det här. Och se hur tar man till sig det här. Det är ju det som är grejen. Det är ju liksom när folk i Eslöv och i Arvika liksom använder det här och inte när folket från Stureplan och som är i branschen sysslar med det. Men alltså det kryper på ganska snabbt som alltså, du börjar se. Men Jag tror jag återkommer lite grann till vad det är som kommer att träffa, att det ska hända, för då har jag lite synpunkter. Men det,
jag jättebra. Jag tror vi släpper in nästa panelist här, nämligen Martin Svensson då, som kan kanske berätta lite grann om det projekt som ni har drivit på SIX och se lite grann tendenser kring hur ni faktiskt får, vad är det som driver människor att använda en tjänst?
Ja, faktum är att jag kommer nog göra det lite annorlunda ändå, trots allt. Som sagt, jag kommer från SIX, som Ulrik precis sa, och jag jobbar i ett projekt som heter Mobile Life, som är ett samarbetsprojekt tillsammans med Interaktiva institutet och Victoria institutet, där vi har tittat väldigt mycket på hur framtidens mobila tjänster skulle kunna se ut. Så vad jag ville göra idag då är för att inspirera er lite kanske, ge exempel på tre som jag tror är tjänster som kan komma, kanske i en viss annan form, om ett par, tre år. Och det här är tjänster som är, som jag ser då, utnyttjar de unika egenskaperna att vara mobil. Så den första tjänsten då, MobiTip. Och det är helt okej att ni inte förstår exakt hur de här fungerar, eftersom jag kommer ta en minut åt varje. MobiTip funkar på det sättet att man delar med sig av åsikter till varandra mobilt. Så att när du är ute, till exempel i en galleria, till exempel i Kista galleria, och har ätit lunch och tycker den var bra, då skriver du in den åsikten. Och sen när du passerar en annan människa som har MobiTip på sin telefon, så utbyter ni åsikter då. Helt automatiskt. Så den människan kan se vad du tyckte om den här restaurangen. Och idén bakom det är just att eftersom vi befinner oss på samma plats, så har vi säkert liknande uppgifter och är intresserade av samma saker då. Så på det här sättet så försöker vi sprida åsikter om vad som helst via mobilerna då. Den andra tjänsten, som heter Backseat Gaming, utnyttjar kan man säga världen, den fysiska världen, som sin spelplan. Så att vad man gör här är att vi taggar olika objekt i den fysiska världen med information som triggar då händelser i ett spel, som ni ser den här lilla killen där uppe. Så att han åker omkring i bilen och spelar det här sagospelet, och sen när man åker förbi en ek, till exempel en fysisk ek på vägen, så kommer det dyka upp spöken då, precis, digitala spöken vid den här eken, och det triggas via GPS-positionering då. Och genom att, vad han måste då göra är att vända sin spelkonsol åt rätt håll för att kunna skjuta ner de här spökena då. På det här sättet skapar mer intressant bilupplevelse. Ja, nej, inte på chauffören. Det sista exemplet är en kontextkamera som utvecklades på Victoria institutet. Och till skillnad från vanliga kameror, vad vi har försökt göra här då är att utnyttja de kontextuella parametrarna som finns i det fysiska rummet när man tar en bild. Så vi har satt på sensorer på den här kameran som känner av temperatur, rörelse, ljudnivå och så vidare. Och beroende på hur den bilden ser ut, så kommer det påverka det kortet som du tar. Nu är inte de här jättebra, men här, som ni ser då, så tar den här personen en bild, men bilden som kommer ut är förstärkt på olika sätt då, med hjälp av färger och så vidare. Och det påverkas enkom av den miljön man befinner sig i just nu. Så alla de här tre tjänsterna på något sätt utnyttjar, skulle jag vilja säga då, egenskaper som är helt unika för att vara mobil. Så att man kan inte ta de här tjänsterna och stoppa in dem i en vanlig dator igen. Och det tror jag är ett av de felen kanske man gör många gånger när man försöker utveckla dagens mobila tjänster. Att man tar till exempel en tjänst som fungerar väldigt bra på en stationär dator och försöker bara instoppa in den i en mobil manick. Och då utnyttjar man inte, så att säga, egenskaperna som är intressanta att vara just mobil. Och då blir det mer eller mindre bara som ett litet fönster till till exempel dagens internet. Ja, det var ungefär det jag hade tänkt säga om morgondagens tjänster, så att säga. Och jag vill att ni får gärna ha mer de här tankarna när vi fortsätter.
Jag måste ju bara fråga, dum som jag är, vad ska man ha tjänsten till?
Ta kort. Precis, ja. Ta kort. Och nej, men det är också det som är poängen. Det här är en tjänst som leker lite med, om man skulle kalla det för, så att säga, daglig kreativitet, va? Att du kan, du vet inte riktigt hur dina bilder kommer se ut när du tar dem. Så självklart får du den här bilden, den vanliga bilden också, men du får även den andra bilden som på något sätt också blir en bild av hur var miljön där du tog det här fotot. Så det här är mer en lustfylld, så att säga, tjänst än snarare en väldigt produktiv tjänst.
Okay.
Den handlar inte om att göra folk givetvis mer effektiva i sin arbetssituation.
Nej. Anledningen till att nu har du valt tre tjänster här, två av dem är i så fall väldigt lustbetonade, kanske en tredje också i någon mening mobbetippligt, eller ändå lustbetonat i det att vi delar med oss lite så. Varför väljer ni det för? Varför finns det ett skäl till varför det verkar vara mer nöjes, glädje relaterade tjänster än att det är liksom professionella, produktiva tjänster?
Ett skäl är att traditionellt när man har pratat om smartphones och så vidare, då har man framförallt pratat om produktivitet och göra det mobila kontoret och man ska bli mer effektiv och så vidare. Vad vi försöker göra här är också leka med andra typer av andra skäl till att varför skulle jag vilja ha en mobiltjänst. För det görs väldigt mycket forskning kring just att få pushmail till exempel eller bra browser experiences och så vidare i just en mobilmiljö. Så att, och jag tror också att, och det såg man också på Jans exempel här, många att sprida och få stor penetration av mobila tjänster kommer många gånger från, så att säga, lite mer lustbetonade tjänster som musik och ta bilder och sådana saker. Så att jag tror att det är ett bra sätt också att sprida ut.
Slutligen bara innan vi går vidare här, när det gäller Mobitip, vad har ni sett där kring hur man kan stimulera användning, vad får människor att använda en sån tjänst?
Ja, till exempel, jag kan ju bara backa här som en sak. Jag vet inte hur pass bra det syns på den här bilden, men på den här bilden så ser ni massa andra runda ringar, och det är andra blåtands enheter som finns runt omkring mig själv just nu. Och vad vi försöker göra med det då är helt enkelt bara visa, så att säga, det digitala landskapet som är runt omkring en person. Och att göra det, att öppna upp det på det sättet, triggar folk till exempel att bli mycket mer nyfikna på dels teknologin men också hur man ska kunna använda den och så vidare. Så det är ett sätt att också förklara för människor vad kan din telefon användas till? Alla de här prylarna som du, hela den här specifikationen du har köpt, vad kan man använda den till då?
Men finns det inte en risk med det här, precis som med videoapparater till exempel, där man ju från tillverkar perspektiv har vräkt in olika funktioner, funktionalitet, features.
Absolut.
Och sen har vi 00-generationen som ni känner till, alla som inte kan ställa en klockan på videon, va? Och en instruktionsbok som är så här tjock då, nu är väl DVD-spelar istället då. Och det enda jag vill göra är se en film, det enda jag vill göra är att tala i den här telefonen, möjligen skicka ett sms.
Absolut. Det finns verkligen en risk, men därför tror jag också att det är väldigt viktigt att vi börjar, så att säga, producera mycket nya typer av mobila tjänster. För jag tror till exempel inte att man ska använda kameran på mobilen bara som en kamera, för då finns det mycket bättre kameror just idag för att använda som kamera, va? Så man ska utnyttja det faktum att det finns kommunikationsmöjligheter och andra egenskaper hos en mobiltelefon till exempel, som man ska då kunna göra den här kameran mer intressant.
Ja, vi går vidare här med att fundera ytterligare kring det här med hur man stimulerar användning och vad som egentligen är drivkrafterna. Förlåt, två frågor till att börja med.
Får vi komma in och ställa?
Absolut, ja. Mer än gärna. Berätta kort vad du heter, var du kommer ifrån.
Marcel Boss, jag är uppfinnare. Min bakgrund är att jag har haft läs- och skrivsvårigheter. Jag har min utställning där ute. Jag tror att en av de problem och möjligheter att man inte, man koncentrerar sig väldigt mycket på tjänst. Tjänst i den meningen att det ska generera pengar och inte intellektuellt kapital till varje individ. Jag brukar säga att det här med internet och de senare tilldelningslagar och liknande stor block i utvecklingen. Det finns många aspekter. Det här om de nutida naturkatastroferna och hur de på olika sätt kommer att ställa till stora problem för våra infrastrukturer som är nuvarande. Det andra handlar om hur, som jag brukar säga då, hur mor ska lämna över sitt smycke till sin dotter. Alltså vi har massor med problem och möjligheter, och det gäller att kunna se liksom hur den nya mediatekniken kan liksom användas till olika användare, så olika vardag. Det finns ett ord som kallas för kognitiva läromedel, hur man på olika sätt kan skapa in tjänster eller samtjänster som handlar om hur vi skapar arv av varandras olika insikter och kunskaper i samhället. Det fattas väldigt stora insikter. Vi tittar just nu väldigt mycket på här är en apparat, den kan fotografera, och så vet man inte så mycket mer om vad det här är. Så man måste gå till botten till oss själva, vad vi delar med oss till nästa generation. Det perspektivet måste man ha.
Tack för det inlägget. Jag tror vi sparar den lite grann. Jag känner på mig att det finns anledning att komma tillbaka till den lite längre fram här. Hade du också en fråga?
Ja, men jag hade betydligt tänkt där.
Ja.
Du sa den här mobiltipen för
allmänheten. Ja.
Så sa du att man skulle skicka en massa information till de som fanns runt omkring.
Ja.
Det här är lite grann vad reklamvärlden gör idag. Skickar en massa information som man inte vill ha.
Ja.
Hur möter man och hur använder man det här på rätt sätt så att det inte bara kommer till de som vill ha det?
För att svara
för att
svara väldigt väldigt kort på den frågan, för det finns ju som sagt en massa tekniska aspekter på det, men för att svara kort, alla dina åsikter som du lägger in i det här systemet måste du betygsätta från huruvida du tyckte det var bra eller dåligt. Och genom att göra det så försöker vi gruppera människor så att människor som har liknande åsikter som du själv, det är bara deras åsikter som du kommer få titta på. Så att till exempel en person som skickar ut massa reklam kommer bli lågt betygsatt och därför inte den informationen kommer därför inte synas i systemet.
En sista innan vi går vidare, ja.
Som en sista bemötande av det intressanta inlägget då, att det är väl i alla fall tvärt emot hur ett samhälle ska fungera, att bara de som tycker likadant byter åsikter med varandra. Det är ju liksom poänglöst, det är väl de som har olika åsikter som ska byta
med varandra. Jo, givetvis. Svaret skulle kunna vara ganska långt, men det är självklart är det inte så att du inte får se andra personers åsikter, men i själva programmet vad som händer är att vissa människors åsikter kommer lite, rankas lite lägre, så att det inte är de som pushas fram hela tiden. Och det, nu pratar vi om åsikter som har till exempel att göra med vad jag tyckte om ett biobesök exempelvis. Då är det för mig ganska intressant att personer som gillar ungefär liknande filmer som mig, deras åsikter pushas uppåt.
Vi stannar där, men det är intressant det här med om man ska bygga på homogenitet eller heterogenitet. För det är lite av det som har varit också dilemmat kring när man byggt mobila tjänster, tycker i alla fall jag. Att man har suttit i olika utvecklargrupper och med olika affärsutvecklare med mera, och alla har utvecklat ungefär samma tjänster. För inte så många år sedan skulle vi alla ju naturligtvis bara ladda ner börsinformation på nätet. Men herregud, ärligt talat, hur många som gör det då? Alltså det kanske fanns de här grupperna som jobbade med de tjänsterna tyckte att det var verkligen en killer app. Alltså jag tror ju inte att det är det. Det är väl kanske inte många som gör det heller. Men vi kommer tillbaka till det. Jag tycker vi försöker vidga perspektiven lite först. Spänna upp liksom utfallsmöjligheten här genom att adressera Linda då, från som ju nyss landat från Japan här, och det är intressant att höra vilka som är drivkrafterna som du ser i det japanska samhället, och kan vi lära oss någonting från det? Hur stimulerar man användning där och vad kan det i så fall, kan vi ta med oss någonting från det?
Jag börjar med lite statistik, för jag tycker nog att det är ändå rätt intressant när man ska försöka förstå Japan då.
Kör upp den här dieselklägen.
Och det som händer där. Och jag blir ju någon slags Japanvetare idag, så att ni som känner till Japan får ju så att säga gärna lägga till eller radera det jag säger. Alternativt ni som inte känner till Japan får gärna fråga eller ställa oinitierade frågor för den delen också. I Japan så kan man säga så här att den mobila utvecklingen har, till skillnad från Sverige då, så hade vi ett väldigt framgångsrikt hem-PC-program som gjorde att väldigt många i de svenska hemmen fick en PC på tidigt stadium. Och det där har vi lyft upp som en av våra framgångsfaktorer när det gäller spridning av internet. Om man då tittar på Japan så kan man se att det var precis tvärtom. Man hade egentligen ingen PC alls och man har fortfarande haft en relativt liten utveckling av hem-PC. Men då istället haft tillgång till internet via mobilen. Och det här har ju gjort att man då egentligen har, det första gränssnittet till internet är mobilen. Och man har då fått en väldigt stor mobilt internetanvändare. Grupp. Och det är idag 89 miljoner japaner som har ett mobilt abonnemang. Och av dessa så är det 78 miljoner som har mobila internettjänster. Och det här är ungefär då 61% av befolkningen. Och om man tittar då på tredje generationens mobilanvändning så är det då 37 miljoner som anses ha en 3G-telefon och användas av mobila tjänster via 3G. Och det här blir väldigt stora volymer och förklaras ju av att vi pratar om en väldigt stor marknad som består av 127 miljoner japaner. Men det gör ju också att det blir extra intressant för oss att titta på vad som händer i ett sånt här marknad, för att man kan då helt plötsligt se tjänster som utvecklas där och som det faktiskt finns redan från början en målgrupp för. Det vill säga att det finns meningsfullhet att utveckla nischorienterade tjänster som i och för sig vissa växer och blir en större kommersiell succé också. Det finns ungefär 4000 tjänsteleverantörer på mobilt internet. Utav de 4000 så räknar man att ungefär 50% av dessa är lönsamma. Några av de här 4000 internet service providersna via mobil har inget intresse att vara lönsamma, utan de anser det här vara en value-add-tjänst till någonting som de redan har idag. Och det kan vara så, till exempel de som JR, som är det största transportföretaget och som har i princip motsvarigheten till svenska SJ. De har ju mycket mobila internettjänster, men det är inte deras huvudsakliga intäktskälla. Eller ingen intäktskälla alls egentligen. Och jag har blivit ombedd att göra lite såna här utblickar då. Vad är det som driver användningen i Japan? Och om man då tittar på drivkrafter så skulle jag kunna säga att det är ungefär de här drivkrafterna man skulle kunna prata kring. Och det är, vad är det för målgrupp eller vad är det för typ av användare vi ser i Japan? Och vad är det skillnaden mellan de här användarna och de användarna vi i första hand har tänkt på när vi tänker på mobilitet i vår värld? Och vad är det för affärsmodeller som tillämpas? Det vill säga, hur får jag på ett enkelt sätt tillgång till de här internettjänsterna som användare? Och hur betalar jag för dem? Eller betalar jag för dem överhuvudtaget? Och vilka tjänster kommer och finns i vardagen idag i Japan? Och sen lite om visionen för det mobila samhället. Och en vision som faktiskt handlar väldigt mycket om en vision för alla. Och de här, jag vågar inte ta fotot när de vänder sig mot mig, för att då blir det så pinsamt för dem, så alla står bakvända. Men man kan säga att det här är den unga young mobile generation. Det här tänker vi, när vi tänker på Japan så tänker vi mycket på unga, framförallt tjejer, väldigt trendmedvetna, oerhört mobila, tillbringar största delen av sin dag ute på stan, alternativt på andra ställen än i sitt hem. Väldigt köpstarka. Det här har ju varit den generationen som har drivit utvecklingen i Japan. Men nu kommer det väldigt mycket andra användare också. Och det här är bara ett litet tecken på den här unga gruppens fixering kring livsstil är att i samband med att du lanserar en ny mobilmodell så kommer det alltid nya attiraljer. Du kan köpa en ny cover till din mobiltelefon i olika format. Men det här har blivit en storsäljare de senaste månaderna. Och det här är en mobiltelefon som inte ens en gång har en vanlig skärm, så man skulle inte kunna använda så mycket av dina tjänster. Utan det här är en mobiltelefon som är så enkel att den inte kommer med en instruktionsbok. Utan den ska vara så intuitiv att man förstår. Det är väldigt stora knappar. Och det roliga med den här är att det här är en produkt som utvecklas då för äldre, alternativt för personer som har svårt att se eller svårt att navigera på de här små knapparna. Men det är ju en sån här pryl som ofta det blir, till exempel som fjärrkontrollen blev. Det var också en produkt som utvecklades för dem med funktionshinder. Men som vi sedan tyckte, det var ju rätt praktiskt. Och lite så är det med den här också. Så du kan även se ungdomar idag springa runt med de här telefonerna. Men det här är i förlängningen en trend som talar för att men alla ska vara med på den här vågen. Alla ska kunna ha en mobiltelefon och förstå hur man använder den. Om man då ska säga någonting om affärsmodeller och service. Docomo skapade en affärsmodell som byggde på vinstdelning, som ni kanske känner till, men som i princip släppte in så många mobiltjänsteleverantörer som möjligt i syfte att då faktiskt göra de här tjänsterna väldigt tillgängliga och lättanvända för användaren. Men något som då kanske inte är så känt är att det finns ett väldigt finmaskigt nät av servicebutiker i Japan. Och de här servicebutikerna finns egentligen överallt. Och en del är knutna till en viss operatör och andra egentligen inte är helt oberoende. Men när du går in i en sån här servicebutik så kan du givetvis köpa ett nytt abonnemang och givetvis en ny mobiltelefon. Men du kan också få hjälp i stor del att komma igång med dina nya tjänster. Och det här är ju förstås någonting som är rätt relevant när vi pratar om att driva användning. Det vill säga, hur ska jag veta hur jag kommer åt den här mobiltelefonen, eller hur jag på ett enkelt sätt kan tanka ner något. Det här är en sån här också en stor grej nu man pratar om i förlängningen, vad som kommer hända efter man har nu börjat använda musik och tanka ner musik till sin mobil, så är nästa steg att använda den som även en terminal för att titta på TV. Och då är det 88 stycken japanska och koreanska broadcastingföretag som har gått tillsammans och sagt att vi ska skapa en gemensam standard för att leverera TV via mobila terminaler. Och den här konstellationen kallas sig själva för MobaHo, och det är rätt vanligt i Japan att man använder två. Mobile betyder ju mobile, det är mobil då, och Ho betyder Hosa, vilket är på japanska broadcasting, och då viger man ihop det här. Och går man in i en mobiltelefonbutik i Tokyo, då ser man överallt nya modeller på hur man då har en större skärm för att kunna titta på TV när man är mobil. Något som också både är stort och förväntas bli ännu större i och med januari 2006 är någonting som initierades av Sony och som heter Felicia, eller uttalas också Felica, och som är ett samarbete i syfte att egentligen knyta väldigt mycket av betalningsflödena till ett Suica-kort som är ett cashcard-kort, som egentligen aldrig slog igenom i Sverige när det gäller cashcard, men som har slagit igenom väldigt stort i Japan. Och i och med de nya mobilerna som kommer på marknaden nu, så finns integrerat ett IC-kort som gör det möjligt att kombinera det här Suica-kortet med mobilen, så att du egentligen kommer använda mobilen framöver för att köpa produkter eller tjänster av olika leverantörer. Och det som förväntas bli det stora är ju nu när man då kommer att köpa sina, gå igenom tunnelbanan med hjälp av sin mobil. Och idag lägger man sin plånbok och så går man igenom. Men fram 2006 så kommer man då kunna lägga sin mobiltelefon och sen passera igenom. Och sen har man då knutit upp en rad olika andra företag. Lokaliserings-GPS-tjänster, det är ju någonting då som redan har hänt i Japan. Och något som man brukar tala om lika med sant, det är när man vet när de här tre variablerna är uppfyllda, det vill säga know me, know where and know what. Och det är till skillnad mot mycket av vad det internet kan göra, så kan ju då den mobila internet veta var jag befinner mig och vem jag är, det vill säga vad jag har för individuella preferenser, och även ge mig då accurate information, det vill säga på platsen ge mig rätt information. Och då ser man, då blir mobilen kraftfull. Ytterligare förlängning, så pratar man ju om även utveckling förstås av det digitala hemmet i kombination med som händer mobilt. Men då till skillnad så pratar man om mer av en one device scenario mobilt, men då i hemmet där vi har many things, many devices. Och där det nästan är så att man i vissa sammanhang har pratat om TV:n konkurrerar med PC, men det är inte relevant längre. Egentligen ser man att det finns TV, det finns PC, det finns andra apparater, flera apparater som kommer att vara i våra hem. Det här är också intressant att nämna som en drivkraft. I Japan så jobbar man mycket med visionering, och man jobbar rätt så man kan säga målande faktiskt, ett bra ord. Men det här är en del av den IT-vision som finns på regeringsbasis. Det vill säga man pratar om hur ska vi bygga det mobila samhället. Och för att få ut en diskussion kring det här så har man även valt att göra det i serieform. Och visa hur kan vi använda oss av olika teknik i vardagen. Och man kan ju säga att det här blir på det sättet inte en policy utan snarare en slags diskussionsunderlag. Ja, stannar så där.
Ja, tack. Utmärkt bra, tack. Spännande inblick i det här. Carl Olof, kan vi lära oss någonting av det här? Är det någonting som är specifikt japanskt, eller är det någonting som går att översätta till Sverige? Alltså, vad är det som driver beteendeförändringar? Vad är det som skapar ett mobilitetssamhälle? Är det unikt för Sverige, eller är det någonting gemensamt för alla människor? Vad kan vi lära oss egentligen? Finns det något att lära sig?
Ja, Jesus. Finns väl alltid något att lära sig, för att svara väldigt neutralt. Men alltså, jag är ju inte... Jag är en vanlig användare av den här teknologin, så att jag tittar bara och tänker, jaha, så där kan man göra, eller så där kanske man inte kan göra. Och en av mina reaktioner var just som flera reagerar på det här mobbitipp, då tänkte jag, ja, varför skulle jag skriva in ett omdöme om den här restaurangen för några människor jag inte känner? Vad bryr mig inte om dem? Och det är lite salt sådär, men... likadant om jag läser en rekommendation, den här Kina-restaurangen är bra, så jag vet ju inte vem som har skrivit den, tänker jag. Alltså jag ser problem på det sättet, och det är kanske så att jag är mer orienterad åt hur folk funkar än hur teknologin funkar. Men sen har jag funderat rätt mycket också på det här med framtid. Alltså det normala med att diskutera framtid, det är att man projicerar det vi redan har in i framtiden och säger mera, snabbare, det också och så vidare. Alltså det är samma sak fast mera. Men det som ändrar framtiden, det är ju, ja, det händer plötsligt helt andra saker och vi gör andra saker. Och hela den digitala tekniken är ju ett avsteg från maskintekniken. Det är ett helt annat sätt att tänka. Som är självklart för de flesta av oss, men när jag pratar med min syrra som är några år äldre än jag och jag fixar en dator åt henne, så hon förstår inte den där, för hon vet bara hur mekanik fungerar. Hon kan inte förstå att den där apparaten fungerar aktivt i förhållande till henne på något sätt. Så att vi har långa trista diskussioner där jag försöker styra henne på telefon. Men alltså vi skulle ju ha en sån här inledning, och jag skrev ner några tankar. Jag försökte komma på någonting som inte bara var att projicera vad vi har nu in i framtiden. Och så. Och då kom jag på en film som jag såg när jag var barn, och som säkert en och annan här också, inte så många, men några kommer ihåg. Den heter Flugan, och grundidén i den flugan, det var att man skulle skicka en människa från en plats till en annan plats med, han klev in i en kabin och så löstes han upp i atomer eller vad det nu var, och så upp kostnader så var han på den andra stället utan någon tids, ja, någon synlig tidsåtgång. När man och där sattes han ihop i en annan kabin, så kunde han kliva ut där. Då. Ett bra sätt att flyga när du är i Japan till exempel. Ja, det var bara det att i den där kabinen, det här höll de på att experimentera med, så var det en fluga också. Och han blev en man med ett flughuvud. Och så var det en skräckis kring det där. Det borde väl rimligen ha blivit en flugkropp med en manshuvud också, men det kommer jag inte ihåg faktiskt. Men ja, om man tar det här så hade jag som utgångspunkt att vi är fångade av tiden och rummet. Och tiden kan vi inte göra någonting åt. Den blåser rätt igenom oss som någon slags annan kvalitet som vi inte behärskar. Men rummet kan vi hantera. Och hanterar vi rummet rätt så vinner vi tid. Eller mera precis, vi vinner effektiv tid. Därför att det handlar om att vi genom att kunna kontrollera rummet effektiviserar tiden. Och det gör vi på två sätt. Dels genom att förflytta oss själva allt snabbare till de platser dit vi vill komma. På torsdag ska jag till Singapore och det går ungefär på samma tid som det tar att gå mellan Stockholm och Uppsala till fots. Man behöver ju bara se på en karta för att se att man vinner lite tid där. Och det andra sättet det är att förflytta det vi vill ha till oss själva. Och för det behövs ju ingen flygplan, men en mobiltelefon är bra. Så innan jag åker iväg så ringer jag till min yngste son Frasse som är i Singapore. Och då förflyttar jag alltså honom till mig. Eller åtminstone det jag behöver av honom, hans medvetande och hans röst. På det här sättet så gör vi oss till herrar över tiden. Alltså kontrollerar vi tiden på olika sätt. Och det är en slags magi. Och de flesta människor älskar magi. Men det för in en tredje faktor. Det var just den som fick mig att minnas den här filmen Flugan. Flygplan är jättebra. Mobiltelefoner är jättebra. Men den här tredje faktorn. Det brukar stå error på datorskärmarna. Och det har alltså sina risker. Och det gäller naturligtvis dels olyckor. Men det jag egentligen tänker på är vad som händer med tiden när vi effektiviserar den på det här sättet. Vad är det för risk vi tar genom att trixa på det här sättet med tiden via rummet? Om vi då säger att livet består av åtminstone två sorters tid. Effektiv tid och dödtid. Att vi antagligen behöver båda slagen av tid. Precis som kosse behöver två slags former av ätande. Dels betar de gräs, dels idisslar de. De kan inte beta hela tiden för då funkar det inte. Och vi kan inte stjäla hur mycket dödtid som helst och omvandla den till effektiv tid. Åtminstone tror inte jag att vi kan det. Och symptomen är då snabbt ökande stresssjukdomar. Folk bränner ut sig som det heter eller går in i väggen eller drogar sig för att klara att vara effektiva. Och ett helt annat exempel på för lite dödtid det är att barn inte har ändlösa somrar längre som fanns när jag var liten. Utan de har somrar då det gäller att hinna med så mycket som möjligt. Men de tidigare hade för mycket dödtid och för lite effektiv tid. Och det gav en slags känsla av ändlöshet. Så är det precis tvärtom nu. Det är så mycket de och vi också ska hinna med. Och faktiskt, jag tror att vi med teknikens hjälp har kommit fram till en slags gräns. Eller befinner oss ganska nära den. Vi klarar inte att så mycket mer dödtid förvandlas till effektiv tid. Jag är redan jävligt trött på mycket av det som vi kan få via det här mobila samhället. När jag sitter och har slagit upp en whisky på kvällen och ska titta på tv. Jag har tre. Och då har jag, eftersom jag gillar teknik, så har jag en tv och så fick jag en sån där box. Och så har jag en DVD-brännare och de där ska kopplas ihop. Och det är jättekul att kunna stanna bilden och spela tillbaka och så vidare. Jag gillar en del av de där sakerna som finns där. Men det ligger tre snabbar, eller sådana här fjärrar framför mig. Och var och en av dem har ungefär 30 knappar. Och då kan jag bara dricka en whisky för att klara det. Det är någonting med att det där jag vann, det kostar rätt mycket också.
Du kände sig rätt så desperat.
Ja, och sen går det ett helvete. Och så säger min svärmor, jag vill lämna det där, ni känner alla till det i alla fall. Hon gillar inte tre snabba när hon ska sitta och titta. Hur får man in ettan, säger hon. Ja, i alla fall. Det har någonting med den här omvandlingen av effektiv tid. Dels så har det kontraeffekter i form av att vi gör en massa saker som vi egentligen inte gillar. För att kunna göra saker som vi gillar. Men sen också att den här effektiviteten gör att tiden rinner undan snabbare än någonsin. Det är välbekant för oss alla. Alltså att vi försöker vinna någonting och så förlorar vi någonting. Alltså tvärtom de här ändlösa somrarna som barn. Och det här kan man naturligtvis jämra sig över. Men det här, nu kommer jag fram till det som jag tyckte var poängen med det här. För man klaga kan man ju alltid göra. Och det är att jag tror att framtidens mobila teknologi måste börja intressera sig för den motsatta processen. Det vill säga hur vi med dess hjälp kan omvandla effektiv tid till dödtid. Tricket handlar alltså om att göra lika mycket mer än tidigare, och eller mer än tidigare, för så är det ju alltid. Men att det sker på ett sådant sätt att vi får mera av tom tid. Inte fritid där vi ska segla eller spela spel eller fnatta runt på golfbanan eller så, utan just dödtid då vi inte har några förpliktelser alls, inte ens fritidsförpliktelser. Tid då vi kan ligga och sova utan att vi behöver sova. Tid vi kan sitta och loppa oss själva och varandra utan att vi tycker det känns värdelöst. Tid då vi inte bryr oss. För att sammanfatta, framtidens allt mer nödvändiga mobila teknik handlar, tror jag, om, eller borde handla om åtminstone, om att producera dödtid, idisslar tid, så att det inte slutar med att vi får flughuven eller något sånt där.
Tack. Tack. Kanske är det lite det som ni ändå gör, va, på Nacka kommun. För ni bidrar ju till, för människor att få mera tid över till annat. Eller hur, Erik?
Alltså, jag tror du menar att vi skaffade flughuvud åt folk.
Det kanske ni gör också.
Nej, vi hoppas att vi inte gör det. Kan inte låta bli bara först en liten kommentar kring det här med just många kloka tankegångar här. Samtidigt som det är så lätt, tycker jag, när jag tittar ut här också åldersmässigt och ser vilka vi är som är här. Hemma har jag en 16-årig tjej och en 18-årig kille. Och, alltså, det är intressant, alltså, det här med hur de... Alltså, mycket av det som vi ser som problem, det är inte problem för dem. Men också det här med hur man använder tiden annorlunda. Att de är inte så stressade egentligen av de här tekniska möjligheterna. Men de gör annorlunda saker och de använder tiden annorlunda. Jag kan mycket väl tänka mig att min son skulle vilja skriva in en kommentar kring någonting på det här sättet som beskrevs här. När jag ser hur han är ute och väldigt nischat deltar i diskussioner kring, han är väldigt intresserad av fritidsutrustning, mycket specifikt, och klättring och lite sådana här grejer. Va? Så hur han kommunicerar med helt okända människor på nätet. Så varför skulle han inte kunna göra det via mobilen? Och blåtand? Ja, varför inte? För mig är det väldigt onaturligt för det också. Men jag menar att det kommer nya generationer som resonerar annorlunda. Bara som en liten reflektion ändå, just att det är nyttigt att ha den där. De där som är uppväxta med det här och som inte, som vi har lärt oss det långt senare. Jo, som representant för en kommun och därmed väldigt mycket av det som är så här, offentliga tjänster, så ska jag redovisa hur vi resonerar då. Och man kan säga att jag egentligen delar upp det i så här, tre kategorier arbete där det här med mobilitet blir väldigt relevant. Jag representerar en kommun med 80 000 invånare. Jag tror ungefär har 4300 anställda. Sen finns ett par tusen människor i allmänhet också i kommunen som är anställda i privata företag men som jobbar på uppdrag av medborgarna via checksystem eller på uppdrag av oss via att de har entreprenaduppdrag. Och så att nästan alla kommuninvånarna är ju någon typ av så här, kunder, har en relation till kommunen och dess tjänsteproduktion eller tjänsteproduktion som vi på olika sätt är med och finansierar. De är också så här medborgare i kommunen och har därmed en medborgarrelation. Och det är väldigt sällan som det är praktiskt att vi ska mötas öga mot öga. Det är inte praktiskt för medborgarna. Men för dem är det inte en heltidssysselsättning att ha en relation till oss, utan det är någonting man ska hinna med vid sidan om sitt ordinarie liv med familj, med jobb och fritid, dödtid, allt vad det kan vara för någonting. Och det har ju gjort att vi har ju sett att hela det här med att hitta sätt att mötas med människor som blir på deras villkor är väldigt viktigt. Och därmed så har det här med tjänster över nätet, och därmed blir det också att tjänster via mobila applikationer blir ju naturligtvis väldigt relevant. För man kan säga att det är egentligen tre olika huvudspår efter vilket som man kan se hur vi jobbar. Det ena är att vi har just det här med servicen, alltså det handlar om servicetjänster. Men väldigt många människor har barnomsorg, och då handlar det om det här med hur når jag fram för att omregistrera vilken tid som jag vill ha kontrakterad, för vilket jag betalar avgift och för vilket anordnaren får betalt. Va? Jag menar, det är klart att det där är ganska smidigt att man kan fixa när man sitter på bussen. Va? Istället för att behöva ta tid hemma från matlagning eller något sånt där. Va? Så att mycket handlar om serviceproduktion. Stor relation. Men just sen också det här med att man är inte bara kund till den kommunala tjänsteproduktionen. Man är också medborgare i en kommun. Det finns en kommunaldemokratisk aspekt. Vi lever på att människor är medborgare och har en... Det är på deras uppdrag kommunen agerar, både med serviceproduktioner och mycket andra beslut, samhällsbyggnad, allt vad det kan vara för någonting. Och därför är det naturligtvis förmågan att kunna ha bra, smidiga relationer där man kan meddela sig med oss både tvåvägs och envägs, så för att mötas är oerhört relevant. Alltså det är inte så himla lätt att samla 80 000 människor och ha ett möte, utan det blir ju inte. Det måste vara så att man hittar smidiga sätt för att möta. Och för oss är det viktigt. Jag menar, ska man i alla fall överleva som politiker, så måste man ju se till att vi ju agerar så att människor gillar läget och tycker att det här är bra så som det är. Det tredje, det är ju hur utför vi själva våra tjänster. Och det är ju återigen väldigt mycket av det vi håller på med. Vad en miljöinspektör håller på med, vad den som gräver i gatan håller på med. Väldigt mycket av det här är ju någonting som inte sker liksom på stadshuset, utan som sker någonstans ute, fysiskt fördelat ut någonstans i ett samhälle. Och naturligtvis det här med att kunna ha relevanta sätt att förflytta information, förflytta kunskap, förflytta intryck, blir väldigt, väldigt adekvat. Så att vi lever ju väldigt mycket i en verksamhet där vi har enorma drivkrafter i att man ska kunna ha mobila tjänster på ett taget, att det fungerar. Och det handlar både om kostnad, men inte minst om kvaliteter. Det är klart att om någon har synpunkter på att nu har snöröjningen kört ner mitt staket, om det är väldigt enkelt att via MMS eller på något annat sätt så här, meddela sig och enkelt tala om det, är ju så här ser det ut, va? Istället för att vara tvungen att gå hem på kammaren och skriva ett brev och försöka verbalt beskriva att nu har snöplogen kört ner mitt staket och nu vill jag ha ersättning från kommunen. Alltså, det finns ju hur mycket som helst saker där det blir mycket rationellare för den enskilde och för oss att man utnyttjar teknik, eftersom vi har behovet av att överbrygga tid och rum. Och just det här att inte människor ska behöva stå vänta på ett bra tillfälle för att kommunicera med oss, utan kan göra det på sina villkor och heller inte behöva komma till oss, gör att för oss är det här väldigt spännande. Och därför är vi med på väldigt många sätt i att försöka utnyttja.
Tack. Alltså det här med rationalitet finns ju, tycker jag, många gånger som ett sammanhängande tema som åtminstone vi i Sverige tenderar till att fokusera mycket kring. Då ändå tycker jag vi har sett nu från Japan, från SIX och också från Nokia här, att det verkar vara andra drivkrafter ändå. Det är de här nöjesrelaterade tjänsterna som snarare är det som växer fram. Så kanske är det dags att vi ska släppa det här fokuset kring rationalitet, också i ljuset av Carl Olofs inlägg här om stressen, den här informationsstressen, effektivitetsstressen. Sen kan man naturligtvis fundera kring om det här med informationsstress är generationsfråga, och om det här med effektivitetsstress är något slags övergående fenomen. Jag lämnar ordet fritt här till panelen för kommentarer och synpunkter.
Så det kan jag säga, i mycket av det som är våra relationer, så kan jag säga att det är mera stress för många medborgare att inte ha tillgång till kommunikationen och informationen. Det här, hade ungarna friluftsdag idag? Hur fasen var det egentligen? Man står där på tröskeln till, liksom, till att sticka iväg till bussen. Hur får jag reda på det där? Alltså, det är väldigt mycket stress i tillvaron som är relaterat till de tjänster som vi är inblandade i. Unga som är på dagis, unga som går i skolan, gamla mammas hemtjänst och det här bygglovet kommer någon gång. Och, har ni liksom registrerat min synpunkt på att det luktar från grannen här? Alltså, det är väldigt mycket där det finns en stressmoment i om inte kommunikationen fungerar. Men sen finns det naturligtvis andra sammanhang där det är väldigt relevant att föra de här diskussionerna. Men för oss känns det hela tiden som att det blir en annan kvalitet och vi underlättar för människor att använda sin tid till annat än det som inte borde ta så mycket tid att kommunicera med oss.
Karl-Ola först här.
Ja, det är klart att det finns en yngre generation, det ser jag hos mina ungar, att mycket av det som plågar mig plågar inte dem. Bara att ställa in videon eller vad som helst. Men det jag var inne på var nog lite grann också mer av konsekvenserna av det effektiva. Om vi tar mail till exempel, så är det fantastiskt om jag kan mejla till kommunen när som helst och enkelt göra det istället för att skriva ett brev eller gå dit och prata med en tjänsteman eller något sånt där. Det där är ju, man skulle kunna tycka att det där vinner jag genom att vara effektivare, så vinner jag då tomtid eller möjlighet till tomtid eller något sånt där. Men samtidigt så innebär ju att alla utnyttjar det där systemet, så att det drutlar in 270 mejl till mig som jag måste ta hand om. Jag upptäcker till exempel att jag har blivit effektivare i att hantera mina relationer till andra, men alla andra har blivit effektivare i att hantera sina relationer till mig, vilket innebär att jag ägnar 3 timmar åt en mejl som jag inte tidigare behövde bekymra mig för. Alltså det är de här kontra effekterna som är besvärliga, va? För att man skaffar ju olika grejer för att man vill ha dem och för att man vill ha roligt eller effektivt eller vad det är, och så plötsligt så har man det där kuliga, men man har en massa annat också som man kanske inte tänkte sig.
Ja. Linda, hur är det i Japan? Är det en fråga det här med informationsstress, effektivitetsstress?
Jag tänkte först bara säga, jag har ju varit världsutställning nu i Japan, och då så visar de här Toshiba och Panasonic och alla de här stora elektronikföretagen upp sina visioner för framtiden förstås. Och då bland annat så tittade jag på en produkt som heter Mimamori, som betyder på japanska watch out. Och i Japan så finns det en läskautomat, kaffeautomat per 25 invånare. Och det där har man ju sett som en himla möjlighet, för att de står ju faktiskt bra utplacerade på olika centrala ställen av naturlig anledning. Och hur kan vi använda dem för att också knyta upp dem till någon slags trådlöst nätverk? Och det här Minmamor, det är ändå en man kan säga en mobil övervakningscentral då, förutom att det är en läskautomat, men att man har då börjat utrusta varje läskautomat med en kamera och en alarmknapp, så att skulle du befinna dig i ett område där du känner dig hotad så kan du springa till den här automaten. Det här är såna här små enkla och lite roliga grejer som också händer i vardagen, som inte är man kanske från början hade tänkt sig att läskautomaten skulle säljas på det sättet, men det har liksom växt fram att det där kanske kan finnas som ett komplement.
Jag har 3 stycken frågor från publiken som är anmälda nu. Vi börjar med Gunilla, sen har vi damen i grönt där och sen har vi dig där.
Ja, alltså Gunnick, du fick panelen och fokusera på det. Jag tycker det är verkligen intressant och som Hansberg var inne på. Det här, alltså hur kan det komma så att vår fokus på effektivitet skulle kunna just vara att vi får mer tid till fritt val av aktivitet och knyta av det nya samhället. Och hur lite vi ser av detta och också stressfenomenet. Men alltså min kompletterande fråga här kanske till Linda. Hur hanterar man i Japan detta med dödtid och effektivitet? Vi har en föreställning om att japaner är väldigt effektiva. Men vad är det de gör så att säga när de har det vi tror är dödtid?
Ja, det är en bra fråga. Sitter på tåget.
Men det verkar som man ägnar sig åt de här nöjestjänsterna, är det inte så?
Jo, man spenderar ju väldigt stor del av sin tid att faktiskt att förflytta sig fram och tillbaka. Och under den här förflyttningen så den är ju för dem en tid som man kan använda på lite olika sätt. Det finns inget land till exempel som läser så mycket som japaner. Man är oerhört faktiskt beläst. Och man använder stor del av sin tågtransport till att läsa. Då läser man inte bara tidningar utan läser man böcker. Men något som ni kanske såg här lanserades i Sverige för några år sedan var såna här elektroniska böcker. Och det tänkte jag, det där var en kul grej. Men det var inte förrän till Japan när jag kom dit, då första gången som jag såg att det faktiskt finns folk som använder de här elektroniska böckerna. Och till skillnad från lite hur vi reagerar mot ny teknik är ju att japanerna ofta ser det som ett lustfyllt moment. Man kan använda tekniken på relativt okritiskt sätt skulle jag säga, men man provar och så ser man, kan vi använda tekniken för att på något sätt göra vardagen lite enklare?
Men man ägnar sig inte åt till exempel att utnyttja kommunal service, alltså den nyttoaspekten igen då?
Ja.
För att det är som exempel då som Erik gav här, hur man kan hantera barnomsorgsfrågor eller vad det nu än är för någonting då?
Ja, man vill nog gärna göra det, och där är man nyfiken på vad vi gör i Sverige. Så att, jag tror att det här liksom medborgarrollen, om man nu ska kalla det för det, så är det någonting som man blir mer och mer nyfiken på nu när man har ett så stort antal användare. Kan vi utnyttja det till något ännu mer? Okay.
Ja, då kommer jag
att ta det. Frågan är jätteintressant också. Va? Vi kan diskutera just det här med tid oerhört mycket. Va? Mm. Samtidigt finns det ju paralleller som vi har sett genom historien. Menar, det fanns ju en tid när vi skrev affärsbrev till varandra och det kom inte så jättemycket i inkorgen. Kom det en handfull kamp som vi kunde hantera. Idag finns det ju brevkorgen, men där kommer ju aldrig ett brev. Då låg det istället, när jag började jobba för 20 drygt år sedan, då låg det liksom höga med såna gula telefonlappar, och det blev också en informationsstress. Vi hade, när vi hade en tv-kanal så var det inte så himla mycket stress. Det började sända klockan 6 och slutade klockan 10, och det var ingenting jag ville säga i alla fall. Alltså, så vi blev ju, det är ju en större fråga hur vi ska hantera allt det här. Va? Då kommer tekniken in, och jag tror vi måste lära oss att använda den för att stänga bort en del saker. En sak som jag märker nu är att många gånger när folk, jag själv också, alltså att jag ringer inte gärna, för jag ringer gärna in i en röstbrevlåda till många människor som jag vill prata med eller som jag vill lämna ett besked till, för jag vill inte ha den här långa, jag vill bara lämna ett besked, va? Då använder jag det. Hos oss har vi nu kört på företaget, så kör vi då den här push-in, alltså vi kan hantera e-mailen i en liten manik istället för en telefon, vilket ju gör att väldigt många av oss kan hantera och få undan det som annars blir ett stressmoment, därför att du kan bara göra det vid vissa givna tillfällen då jag sitter vid mitt skrivbord. Nu kan jag få undan det vid andra tillfällen, så det är viktigt att kunna hantera det. Och den sista fina effekten med sms och de här lite mindre skärmarna, lite mindre tangentborden, gör ju faktiskt, som jag hörde och diskuterade förra veckan med några, var att folk har blivit mycket effektivare i vad du kommunicerar när du ska skriva med, om du ska knappa dig fram med tummarna eller skriva på ett mindre tangentbord. Det blir inte så långa texter. Så att det finns liksom lite grann sådana här möjligheter och begränsningar, för samtidigt blir det möjliggöra för oss, så att det finns en upside på det också.
Varsågod.
Ja, jag har lite först här med Japan, någonting som jag tyckte missade där, så vill man få igång tjänstesektorn. Och i Japan så gäller betaldelen, då har de någonting som vi absolut saknar här väldigt mycket. Mm. Det är operatörerna som inte har pratat om så mycket här. Och det är det att de får 9,91 tar de för att skicka, alltså för tjänsterna. I Sverige tar vi mellan 20% och 28% av operatörerna. Mm. Vilket gör att vi får inte fart på den här tjänsten. Mm. Den betalbiten för tjänstesektorn. Och det här kommer från media. De stora drakarna på det som gör det. Däremot har media fått igång en hel del. Jag kom till en content-procent. De har fått igång en generation som inte vi tror gör det här. Alltså den äldre generationen på sms och sådana saker. Och det tycker jag är lite fascinerande. För egentligen så handlar det här om, jag pratar om nytta och nöjestjänster. Så finns det ingenting, inklusive internet, som inte har drivits fram av nöje först. Mm. Och det gör att vi kan prata om kommunikation som du pratar om. Att prata i telefon kommer alltid finnas. Av det här behovet av direktkommunikation. Men vi kommer inte att få igång det här om vi inte får betalt för de tjänsterna. Och även de här nöjestjänsterna är även det som driver nyttotjänsterna i förlängningen i väldigt stor grad. Förutom det vi får betalt från staten. Men om vi pratar om entreprenörer och de som gör tjänsterna egentligen. Och som också kanske har en närmare kontakt med verkligheten, om man ska säga, eller de här konsumenterna till det här. så har vi en helt annan situation. Och så jag känner inte igen någonting. Jag vet att vi bygger mobila applikationer och vi har problem med terminalerna. Jättesvårt. För att vi ska bygga mer avancerade tjänster, då pratar inte. Då har vi Ericsson, vi har ny och båda allt det här. När vi har sådana saker som du har så skulle jag säga att det kan fungera. Du kanske måste bygga till en grej till som kanske heter community. Det här med
medlemmarna.
Vi har 80,000 medlemmar. Jag har det på community på internet. 80,000 precis det. Du kan få en bättre kommunikation som inte behöver vara mejl rakt in i en låda. Utan att man låter människor på sin tid kommunicera. Du pratar om dina ungdomar. De är redan där. De är långt före det. De är luna generationen kommer nu. De kommer vilja bygga communities med allt. Och kommunicera på det sättet. Så det är lite mer reflektioner över det. Nytta, ja. Men nöje sen. Och sen så är ju en sista grej med flugan där. Tyckte jag var så kul. Att den sista versionen av den filmen du pratar om. Där får han inte flughuvud utan han får flugegenskapen.
Jag vet att det har gjorts en nyare på samma tema. Men
jag menar med det är kanske att det kommer en ny generation med ungdomar idag. Så vi sitter här och säger som är mycket äldre. Vi har så svårt att skilja på det här. Det kommer så här mycket. De har redan börjat separera långt, långt tidigare. Och för dem kanske inte kommer bli samma stress som det för oss. Jag hoppas det.
Bara ett kort svar att tiden är densamma för dem. Även om de är bättre med det här så de har inte heller mer än 24 timmar. Va?
Nej,
så
att,
det var egentligen inte om det jag ville få fram. Utan det var mer det här att vi har en uppdelning i idisslad tid och effektiv tid. Alltså, oavsett om det är nöje eller nytta vi gör det. Och att den är inte försumbar för någon. Så.
Nej, men man måste lära sina barn också. Ja, att kunna sitta rakt upp. Och ner. Där tror jag att japanerna är bättre. För det vi också pratar om det är att de har en meditationskultur. Som vi inte alls har här.
Jag kan fråga sig om inte ungdomarna har mera tid. För de lyckas läsa läxor, se på tv, vara ute på nätet och lyssna på musik samtidigt. Och det klarar inte vi.
Det är lite
flukt
någonstans kanske man
har
fått någon extra
dimension
som inte
syns på utsidan. Sista spinnen på den är kanske det också, om vi ska stänga den biten. Det är att jag tror inte man ska tänka för mycket ålder, va? Alltså, i så mått att det blir sämre ju äldre du blir. För att jag tror att det är vi som är här som är i mellanskiktet, va? De som är yngre fixade och de som sedan har kanske slutat jobba är en växande grupp, snabbt växande grupp.
Men samtidigt var vi inne på när...
och de har tid.
Ja,
och de har
innan när vi hade vår lilla fördiskussion inför det här seminariet så hade vi också en diskussion trots allt om detta att det är ju en ögonblicksbild. Men de som nu är unga och känner sig bekväm med den här tekniken kommer också bli gamla, det kommer komma ny teknik. Så att frågan är om det där alltid kommer kvarstå som ett problem. Och då kan man komma in och också börja diskutera kring det här med digital klyfta som jag gärna vill återkomma till innan tiden är slut. Men först släpper in dig.
Tack så mycket, jag heter Maria Kristensson. Och jag representerar ett företag som heter Mobisoft. Jag har ett förflutet från Telias forskningsbolag där jag har jobbat i 14 år. Så jag har haft privilegiet att följa hela internets födelse från faxen och via mcommerce och .com och alla krascherna här. Jag tycker det är hemskt tråkigt den utveckling. Jag har sett att det har blivit så här därför att mobila tjänster och elektroniska affärer i synnerhet och har så otroligt mycket gott med sig. Och det hon berörde här också att inte kunna betala. Hur ska vi kunna göra affärer på nätet om vi inte har elektroniska kontanter? Men jag ska inte ta den diskussionen just nu. Däremot så det vi jobbar med nu då på Mobisoft är att titta på hur man jobbar med olika kanaler. Och vi har nu precis tillsammans med Hotels och Network gjort det möjligt att kunna omboka och avboka hotell. Och även där kan man alltså se att när man börjar att interagera så söker man till exempel med en stor skärm. Du vill mata in och du vill göra saker. Och sen så får du kanske då ett sms till mobilen som säger här är länken eller du får en avisering på något sätt. Det här är informationen om din bokningstjänst. Så att du kan ta dig med. Du behöver på något sätt inte då ha ett papper med dig. Och sen kan du då med en knapptryckning plötsligt nå det mobila internetet. Alltså internet via mobilen för att kunna omboka, avboka och få information. Men du behöver inte mata in tecken. Och det, den biten som jag saknar nu var ju den som jag lyfte fram på Etsy 1998. Att kunna använda chippet i mobilen för att också lagra värdehandlingar. Och det är så tragiskt därför att Nokia var så långt fram och gjort så mycket uppe i Uleåborg. Och vad heter terminal, chiptillverkarna nappade direkt på det här. Och det är det jag ser på något sätt är skillnaden då mot Japan. För Japan har gjort det möjligt. Mm. Jag var i London och pratade med kreditkortsbolagen om världens första marknadsprov i med kortbetalningar via mobilen. Men här klarar vi inte av att göra det för att det blir politik och kvartalsekonomi av det här. Vi måste första kvartalet direkt ha räknat hem affären och dessutom ska mitt företag då tjänas mest. Och det gör de inte där. Mm. Alltså försök se alla kanalerna, hur de samverkar, så man inte bara säger att sms är bra eller mapp är bra eller vad det nu är. Alla de här kanalerna behövs plus den kontaktlösa interaktionen för att skapa ett naturligt beteende. Mm.
Martin, du ville kommentera?
Ja, jag ville bara en kort liten replik. Och det är någonting som vi många gånger förutsätter att också att vi vill så att säga stoppa in all möjlig funktion och tjänst och så vidare i vår mobil och kunna använda den som ett betalningsmedel, som ett kreditkort, som det ena med det femte. Och det är inte alls säkert att alla människor vill det. Man kanske vill ha en mobiltelefon som bara inte har en display eller någonting som man bara kan ringa med. Man kanske tycker om att ha sitt kreditkort i bakfickan och så vidare. Men för det här är någonting vi förutsätter bara att okej, vi vill kunna använda mobilen som ett istället för ett kreditkort till exempel. Men det är inte alls säkert att det är på det
en
sättet.
En kort kommentar för det. Jag håller med dig här för att det funkar inte. Men vad vi pratar om egentligen för att få igång tjänsteutveckling, det är vad vi kallar för mikrobildning på engelska. Och det handlar väldigt
om absolut.
När vi pratar om post kanske 10-20, precis vad sms har idag, även talsvar har de här. Och då har vi en annan sak. Och det är där du behöver
anerkänna. Oh ja, oh ja.
Men låt oss använda det här nu som övergång då. Därför att det är intressant det du säger då. Om vi nu stoppar in så oerhört många saker i den här terminalen då. Dessutom ska vi nå alla möjliga former av tjänster och så. Kan man, och vi hade den här diskussionen kring om det är generationsfrågor. Huruvida man tycker att användning är enkel eller inte. Du var inne på ditt exempel med fjärrkontrollen. Den komplexitet som finns idag. Alltså skapa den här digitala klyftor. Och får vi så fall leva med digitala klyftor. I Japan var du inne på att här gällde det ett mobilsamhälle för alla, va? Och hur ser ni i det kommunala perspektivet? Är det här frågor som är högt upp på er agenda kring digitala klyftor? Jag börjar med dig, Erik.
Ja, vi har inte uppfattat det här som något problem, att vi har så här manglat ut någonting som då folk inte har kunnat klara av, utan det är ju tvärtom. Alltså det är ju lätt att vi ligger alltid efter folk. Det kan man säga, jag representerar Nacka. Det är en befolkning som är ganska välutbildad. Man är relativt ung. Storstadsområde här. Det är klart att det är kanske lite lättare än om man har en helt annan befolkningssammansättning, där många kanske äldre har ett förflutet i en yrkesverksamhet där man inte har haft anledning att jobba med kommunikation och information på samma sätt. Det är klart att det kan ha betydelse på marginalen. Men som vanligt, man ska vara observant. Man måste ju veta vad man gör. Jag kan säga att en del av de här e-demokratidiskussionen där man säger att ja, det är bara de som är beredda att gå in på nätet som vi kommer att lyssna på, det funkar ju inte rent politiskt etiskt i en kommun om man ska ha det som utifrån representativitet. Men att säga att vi inte är beredda att ta emot synpunkter smidigt från någon bara för att inte alla kan vara lika smidiga, men då kan vi lägga ner det mesta vad vi håller på med. Så kan det inte heller vara, va? Så att det är ungefär som att vi ska ta emot telefonsamtal innan alla har telefonabonnemang. Alltså det, nej, det funkar inte. Men så jag känner att det här är ingen stor fråga med några klyftor. För så långt fram ligger inte vi heller i att trigga på något vis utvecklingen. Men visst, alltså, vi kan säga bara det, när vi gick över till att man skulle välja skola enbart på nätet, så var det en del som undrade, men kommer det verkligen gå? Kommer det inte vara ett antal som inte väljer då skolgång? Men det var inte det. Vi hade större träffsäkerhet liksom i den administrativa delen av verksamheten att välja skola när det var bara över nätet, inga blanketter, mot när vi hade blanketter. Alltså det är också en illustration på något vis till alla har inte så himla lätt med papper, va? Alltså, nej, i verklighet, nej. Teoretiskt kan man säga att alla har lätt med papper, men i verkligheten är det inte så lätt att få in de där papperna, va?
Nej, precis. Och det är så, deklarationer och vad nu.
Ja, så att jag menar, ja, det är allting relativt. Alltså.
Ja, digitala klyftan. Där ser vi väl också, om vi nu tittar på det som jag nämnde tidigt med den här tillväxten, vad vi nu ser att nästa miljard användare kommer nu inom de närmaste 3 åren, 4 åren, så är det ju väldigt tydligt att det kommer ju inte i Sverige, va? Det kommer inte i Västeuropa, utan det är ju naturligtvis i andra typer av länder där du alltså då får ut en kommunikation, och liksom betydelse av den kan man nästan du kan inte överskatta den, du kan bara underskatta den, att se vad detta betyder för länder när du börjar få den typen av kommunikation. En annan grej är också att när det gäller då, och det är då bara för vanlig röstkommunikation, enkla terminaler med lite grann Lindas variant där du kan ringa och inget mer. Men sen ska man också vara klar över att användandet av den här mobila tjänsterna är ju, nu blir vi passerade av många andra länder. Åker du till Moskva, åker du till Ukraina, åker du till Istanbul för 2 veckor, liksom, alltså användandet där, det är ju, jag vet inte, Istanbul är inte huland, men det är inte den penetrationen och den mognaden som vi tror oss ha här i alla fall. Och det är alltså, det är hisnande alltså, som det här plockas upp på ett helt annat sätt. Förklaringen till det har jag inte här, va? Men det är bara konstaterat att detta sker.
Martin. Det är inte den förklaringen lite vad du kommer på med Japan, med att de inte har terminal, de har inte alltså, de har inte en dator där i hem. Jag hade en ganska intressant på en kort inlägg, jag pratade, det var en kurd, apropå bara så här, och pratade om, de sa ju det, han sa så här, man tittade på den här mobila lösningen för community på internet eller på mobila, så där, för inte, det är egentligen samma lösning, det är bara att packa om dem. Och då så sa han så här, det här är idealiskt för oss, för vi har en dator i varje hem och den styr pappa över. Medan ungdomarna inte kan alls kommunicera, de kan göra det via sina mobiler, någon som har lite bättre ställe. Och det är ju så att man tittar på ett annat sätt att strukturera samhället.
Martin?
Jo, nej, men jag ville bara en kort kommentar apropå det här med digitala klyftor. Och det kan ju kanske låta som ett banalt exempel, men till exempel om man tittar på, om man ska köpa biobiljetter exempelvis idag, så är det så att det blir dyrare om du inte gör det över nätet exempelvis. Så att det kan ju finnas sådana typer av digitala klyftor, att man tvingas använda tekniken annars får man betala mer pengar.
Det är väl faktum redan idag genom att betala en manuellt en postgiroanvisning och sådär, va? Linda?
Ja, jag valde att faktiskt inte beskriva så mycket om den här vinstdelningsmodellen, för jag förutsatt att den kanske är den som man har läst om och hört mest om när det gäller Japan. Men det är klart att det här sättet att nu att göra det väldigt enkelt och billigt för användaren att få tillgång till internettjänster, och där internettjänsten i sig inte får kosta mer än 21 kronor. Det vill säga man har sagt en limit mellan 7 och 21 kronor för varje internettjänst. Och precis som påpekades också där operatörerna skär emellan, men på en väldigt liten marginal, driver ju förstås användningen. Men en annan viktig aspekt är också Japan, att man har, om man tittar på hur det har sett ut på affärssidan, för man kan undra varför använder man inte det lika mycket då, om man pratar om det mobila företagandet, det är att det som inte riktigt hängt med är deras organisationsstrukturer. Det vill säga att lämna ut en mobil till en japan som anställd, är väldigt få som har som en del i sitt anställningsavtal. Och där skiljer sig väldigt mycket utifrån hur vi har det idag. Där väldigt många är utrustade med mobiler. Och därför har mobilen framförallt fått fotfäste som en produkt för en privat användare. Vi använder mobilen då mycket för vårt liksom privata livsroll. Då. Men sen är det klart att nu sprider det sig både till medborgarrollen och till den professionella rollen. Men första fotfästet har varit det privata.
Karl-Olof, har du några slutkommentarer kring den digitala klyftan?
Nej, inte så omedelbart. Jag tänkte att jag har sagt så mycket, så jag fortsatte inte tänka, utan jag bara lyssnade. Men det är klart att det finns ju som så mycket annat. Alltså om vi ser det gamla klassamhället, så är det ersatt av ett samhälle med vinnare och förlorare. Så att i ett större perspektiv så finns det de som inte kan stava till mobiltelefon. Ja, det är inte så svårt. Men som inte alls har tillgång till den här och inte hänger med på något sätt och bara blir på efterkälken, och så är det de som hänger med. Alltså, den typen av klyfta som, ja, om man kallar den för digitala klyftan, den är ju genomgående för vårt samhälle, och den grupp människor som inte behövs därför att de kan ingenting av det här som intresserar oss, den växer hela tiden, och det är klart att det är otäckt, för vi vet ju av historien vad vi brukar göra med folk som inte behövs. Drastisk avslutning, men
ja, just det, jag tycker att vi ska ha de ödesmättade sista orden, utan jag tycker vi ska snappa upp det som har varit ganska så tydligt här, att det är med nöje som vi ska se fram emot det här. Det är med nöjestjänsterna vi går in i det mobila samhället. Tack allihopa, tiden är slut och hoppas ni har funnit det värdefullt.